Under onsdagens allmänna audiens ska biskop Anders Arborelius och Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén tacka påven Franciscus för hans besök i Malmö och Lund förra hösten i samband med reformationsminnet. Och som tackgåva lämnar de två tillsammans över en ikon målad av Lars Järdmar, som jag nu hälsar välkommen till Vatikanradion.
Tack så mycket.
Du har målat den här ikonen speciellt till påven Franciscus. Berätta om den.
Egentligen är det så att den här ikonen målade jag redan för 25 år sedan. Då uppfann jag motivet efter en kortare tid i Assisi och efter att ha läst Fioretti. Sen var man inne på min hemsida och såg den här ikonen, och det var Per Beskow faktiskt som föreslog biskop Anders Arborelius detta, som i sin tur förankrade detta hos ärkebiskopen. Och motivet som jag ser det nu matchar ju på ett klockrent sätt viktiga frågor på påvens agenda. Fredsfrågan, frågan om klimatet och miljöförstörelsen, alltså det som han talar om i Laudato Si, inte minst materialismen och fattigdomsbekämpningen. Och det kom ju till uttryck i bilden, dels genom att den återberättar berättelsen om Franciscus och vargen från Gubbio som hade attackerat människor, som är då en, i bilden blir en symbol för de onda, för krig, för våld i alla dess former. Och Franciscus uppfostrar ju den här vargen så det blir en snäll vove. Där kan man ju se kopplingen till, å ena sidan, att han ständigt återkommer till detta påven med vikten av fred och på ett modigt sätt. Sen gestaltar hela bilden en ekologi där man ser Franciscus stå i något slags jag-du-förhållande, om man ska citera Martin Buber. Han har en relation till alla skapelsens varelser, och detta uttrycks när han är avbildad i sitt eget landskap Umbrien mot bakgrund av San Damiano-kyrkan, och man kan se fåglar, fiskar, glada fiskar, kullarna i Umbrien, ljuset och så vidare. Det är en bild av hela skapelsen. Jag menar att detta är som en slags skapelsens unio mystica. Att på något sätt är Guds rike mycket starkt närvarande när vi betraktar det med Guds blick. Jag tror att påven betraktar också skapelsen som någonting alltigenom heligt. En fjärde sak i bilden som alldeles tydligt matchar påven, den målades för 25 år sedan men det är så perfekt, det är ankan som bevakar porten till kyrkan. Som är första gången jag gör, kan man säga, en karikatyr i en ikon. Men jag tycker det kan passa i den franciskanska spiritualiteten, så tar man ju lite grann ut svängarna, va. Och det är en upplåst anka som förgrymmat tittar på helgonet som ju har förbarmats över en våldsverkare. Detta är också en symbolbild för förtalet, alltså åttonde budet, som för mig har blivit ett av de viktigaste buden på de senaste åren. Och påven talar i det här sammanhanget, han återkommer till detta med förtalets terrorism. Det är ju ett väldigt starkt ord, men han förstår ju detta med allvaret i det åttonde budet. Och den där förgrymmade ankan som är meningen att man ska le åt ser samtidigt ond ut om man tittar närmare på det. Det är en bild av detta. Och
lade du till den ankan? Fanns den på din ikon av Franciscus för 25 år sedan? Eller har den tillkommit nu?
Den fanns för 25 år sedan och den hade samma betydelse. Jag vill nämligen säga så här att ikonkonsten när det gäller händelseikoner, detta kan man ju säga motsvarar en vita, alltså en del av berättelsen om Franciscus. Då är det så att om man placerar gestalterna i bilden på ett uttänkt sätt så kommer bilden att berätta sig själv när man får lite nycklar. Detta är ett stort problem också i våra församlingar, i kyrkan. Och jag tror påven säger det här för att det ska gå ut hos i alla församlingar. Att jag säger så här, varning för ankan. Påven säger, talar om förtalets terrorism.
Kommer du ge påven den nyckeln?
Jag har skrivit ett brev till påven. Efter Dear Pope har jag gjort en liten akvarell. Och där berättar jag lite om mig själv och om det vi gör. Vikten av detta som en uppföljning av detta ekumeniska, mycket viktiga ekumeniska möte som hölls i Lund. Med brevet följer också en kommentar, mycket kort, som säger ungefär det där som jag har sagt nu.
Hur länge har du målat ikoner?
Ja, du, det är ju en tänkare. Det är ju faktiskt över 30 år.
Och hur lång tid tar det att måla en ikon? Hur lång tid tog det att måla den här?
Ja, den här tog ju, eftersom teckningen redan var klar, så tog det ungefär en månad. Och det är olika, men det handlar ju om hur många gestalter det är på bilden. Här är det ju liksom en tiotal små glada fiskar, ett antal fåglar. Det tog lång tid att göra till exempel hackspetten. Jag älskar hackspetten, vit hackspett som sitter på hans axel. Det beror på motivets format och på hur många porträtt kan man säga. Och det viktigaste är ju förstås huvudpersonen i berättelsen, i detta fall Franciscus. Och då är det så att när jag målar Jesus, Maria eller ett helgon eller en ängel, så gör jag detta i något slags dialogförhållande. När jag tecknar, som jag säger i min bok, så försöker jag med min allt för trubbiga penna att förstå den person jag ska avbilda. Och så småningom så framträder den här personen, och då är det bara liksom att framkalla den. När ikonen är färdig, då är den personen i min bostad, i min ateljé, ända tills beställaren har hämtat den. Och detta är ett mysterium, det är ju bara nåd alltihopa. På samma sätt som musiken gör närvarande skönheten i ett musikstycke, kanske en hymn som tonsätts, den är ju där då, va? Så är det också med Franciscus.
Så det är en slags bön?
Ja, man kan ju säga att det är omgärdat av bön. Man måste ju leva själv djupt måste ju vara en del av mysteriet och en bedjande människa. Men sen brukar jag säga det att det är själva målandet, det är blandandet av färgerna, det är penseldragen, det är ljushöjningarna som är bön och lovsång. När man har vackra färger på plats och man börjar höja färgerna, då är det som om man klangen i musik. Det är besläktat alltså med musik och poesi väldigt mycket i ikonkonsten. Det är liksom, man arbetar med precision, men skönheten är ett kommunikationsmedel. Det är bön för mig.
Hur många ikoner har du målat?
Jag har ingen koll, men eftersom det tar så lång tid så kan det inte vara så jättemånga ändå. Jag har ju målat å ena sidan till privatpersoner som dopgåva eller prästvigningsgåva eller bara för att någon vill ha det. Och det är nästan det största. Det kanske låter konstigt, jag har ju målat i kyrkor också. Till exempel Sankt Thomas katolska församling har jag gjort mitt största arbete hittills. Och det är förstås fantastiskt. Det finns ju där hela tiden för de troende att bli en del av liturgin. Men just detta att måla till en enskild person där den här bilden ska vara närvarande. Eftersom, som jag sa innan, är den alldeles närvarande för mig. Jag vet att det är det. Eller blir det för det lilla barnet när det växer upp. Och jag vet att vuxna som har beställt det här, så har de sagt till mig ibland att ja, det är det allra viktigaste i mitt liv. Det är föremålet för att det får ett affektionsvärde. Vilken skillnad mellan å ena sidan en hemikon som man ofta har och en ikon i liturgin. Och detta omfattar vi i katolska kyrkan också. Det har liksom explicit kommit i den nya katolska katechesen, nämligen det som beslutades på det sjunde ekumeniska kyrkomötet. Vi har ju 7 ekumeniska kyrkomöten som konstituerar grunden för vår kristna tro. Och ett helt kyrkomöte, det sjunde ekumeniska kyrkomötet, sammankallades endast med anledning av bildfrågan. Och kärnformuleringen där, det är att ikonen och evangeliet hänvisar till varandra och förklarar varandra på ett ömsesidigt belysande vis. Ikonen fick en ställning i likhet med Bibeln. Jag tycker att det är en underbar sak att det nu är så i Sverige att man börjar liksom få klart för sig ikonens betydelse. Och långt utanför våra sammanhang, alltså i den katolska kyrkan och den ortodoxa, så är det inget konstigt. Men även inom svenska kyrkan och även inom frikyrkligheten. Så att det blir vad jag brukar kalla symbolbilden för ett gemensamt credo. Det är ju faktiskt så, utan att släta över skillnaden mellan samfunden, så är det faktiskt så. Och det säger även vår kära biskop, att det är ju mycket, mycket mer som förenar oss än som skiljer oss åt. Man håller på att diskutera de här frågorna som man har diskuterat alls sedan reformationen. Nu plötsligt så kan man liksom gå fram med en sån här bild som uttrycker då 4 frågor för vår tid, där man kan verkligen samlas kring praktisk ekumenik. Jag tycker att det är väldigt fint, och jag ser det bara som den heliga andes och Guds försyn att denna ikon som jag målade till en miljonärska beställde denna för 25 år sedan. Att den nu får spela denna roll. Förstås, för mig är det väldigt roligt att ha fått göra den, men det känns verkligen som Guds nåd. Och jag hoppas att den här bilden, åtminstone så länge vi har denna fantastiska påve med detta budskap, ska kunna spela just den där rollen. Va? E beati siamo coloro che cammineranno in pace, che da te, buon Signore, avran corona. Si laudato mio Signore per la morte corporale, che da lei nessun che vive può scappare. E beati saranno quelli nella tua volontà, che sorella morte non gli farà male.